kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Vi ska nu fortsätta med bibelförklaringar och nu ska vi börja med Romarbrevet. Det är Håkan Sundliden som leder dessa bibelförklaringar i Värnamo kyrka. Så det här är första delen av Romarbrevet vi ska få höra. Och vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19.
Klockorna klingat ut och vi är samlade i Andreaskapellet den här härliga vårkvällen. Det har ett fantastiskt väder idag. Och sen är det lite spännande också att vi ska börja med Romarbrevet som ju är ett, kanske det främsta av alla breven om man nu kan jämföra dem. Det ska man kanske inte göra, men det är ett fantastiskt brev. Martin Luther, han gjorde ju en stor upptäckt när han läste Romarbrevet, eller rättare sagt när han föreläste över Romarbrevet. Han gjorde ju som så att han gick igenom vers för vers faktiskt i sina universitetsläsningar. Och så när han kom till Romarbrevet så gjorde han en upptäckt där i första kapitlet redan, den 17:e versen. Som ju var som ett startskott kan man säga för det som blev reformationen. Så, och han säger det att Romarbrevet, där hittar man det allra klaraste evangelium. Och så jämför han det med Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Som ju är de riktiga evangelierna så att säga. Men han säger att Romarbrevet är snäppet vassare därför att där förklaras ju allt det där som inte kanske förklaras i evangelierna. Man får en utläggning av det. Så jag ser också mycket fram emot att gå igenom det här. Jag har ju hållit på nu några timmar för att förbereda och kommit en liten bit in i texten. Jag lovar inte att vi kan komma in i texten idag för vi måste ju ha lite bakgrund också. Så vi får nog börja med det. Jag har slagit upp inte Romarbrevet utan Apostlagärningarna 20. För att det var ju där Paulus var i Grekland. Han uppehöll sig där i 3 månader står det. Så vi ska försöka göra som så att vi sätter in Romarbrevet i sitt sammanhang. Vi ska idag eller de närmsta gångerna då tala någonting om församlingen i Rom. Sammanhanget, bakgrunden. Och så någonting om församlingen i Rom. Är det någon som vet hur den uppstod? Nej, det är det inte. Och sen så ska vi se något också om Roms historia rent allmänt. För det är en intressant stad som ni förstår. Och kejsaren i Rom, han hade ju stort inflytande på de första kristna. Och så ska vi förstås göra en överblick över Romarbrevet. Så att vi, och försöka bestämma på vilket sätt vi ska nalkas Romarbrevet. Så vi har rätt så mycket att göra innan vi kommer in i själva texten. Sen får det ju samtidigt inte bli så tråkigt då så att vi inte dröja för länge innan vi kommer in i texten. Så vi får se om vi styckar upp det. Men det är sånt som vi får bestämma allt eftersom tror jag. Men vi börjar där i Apostlagärningarna 20. Därför att i Apostlagärningarna 20 vers 1 till och med 5 kan vi säga. Eller 6. Det lilla avsnittet där. Där har vi nu uppehållit oss i flera år. Därför att här har vi då andra Korintsebrevet i vers 1. Det står i slutet på vers 1. Sedan tog han farväl och for till Makedonien. Och det var ju där han mötte Troas. Det var, eller förlåt. Hjälp mig. I Troas. Titus. Det var ju där han mötte Titus. Kom ju till Troas. Titus kom från Korint. Han hade goda rapporter. Paulus blev glad och han skriver andra Korintsebrevet. Det är här. Och det är år 55 efter Kristus. Och det årtalet kan vi vara ganska säkra på. Det kan slå beroende på hur man gör vissa vägval här innan. Men det vägvalet som vi har gjort så är det år 55. Och sen så skickas det här brevet och andra Korintsebrevet som vi har gått igenom tämligen noggrant. I förväg till Korint. Och då är vi i vers 2. Brevet går iväg. Och Paulus dröjer inte särskilt länge utan det står att när han hade farit igenom det området och talat många uppmuntrande ord till bröderna kom han till Grekland. Där uppehöll han sig i 3 månader. Och det är 3 vintermånader. Och det är förmodligen årsskiftet 56-57. Och det är under de 3 månaderna som vi tror att han har skrivit Romarbrevet. Han kommer alltså ner till Korint, uppehåller sig där i 3 vintermånader, årsskiftet 56-57, och skriver Romarbrevet. Sen så skulle han ju resa ifrån Korint efter att han har skrivit Romarbrevet. Så skulle han resa tillbaka till Jerusalem, och då skulle han med sig den här insamlingen till Jerusalem. Men då står det, vi kan läsa det också. Men då judarna förberedde ett attentat mot honom, just som han skulle avsegla till Syrien, bestämde han sig för att resa tillbaka genom Makedonien. Med honom följde Sopater, Pyrrhos son från Berea, Aristarkus och Secundus från Thessalonike, Gaius från Derbe och Timotius, samt Tychicus och Trofimus från Asien. Så det var ett ganska stort arbetslag. Dessa reste i förväg och väntade på oss i Troas. Det ligger ju upp då genom Grekland upp till Makedonien och så över där till Troas. Efter det osyrade brödets högtid, det är ju påsken. Man firar påsken och så firar man det osyrade brödets högtid. Det ligger på våren. Det är därför som jag säger att det är 3 vintermånader. Så han kommer ju, när han lämnar Korint och åker upp då mot Makedonien och Troas, så firar han påsken där, och sen seglade vi själva från Filippi. 5 dagar senare träffade de i Troas där vi stannade i 7 dagar. Och sen står det, sen står det vad som hände i Troas där i vers 7. Och så står det i vers 16 att han kommer då från Troas tillbaka. Miletus och Efesus, och Paulus hade nämligen beslutat att segla förbi Efesus för att inte bli uppehållen i Asien. Han påskyndade resan för att om möjligt kunna vara i Jerusalem på pingstdagen. Och pingstdagen är ju maj-juni någon gång. Så därför kan vi veta ganska exakt, inte bara året utan också tidpunkten på året. Så jag tror vi nöjer oss med det, och så tar vi oss an första frågeställningen då, nämligen församlingen i Rom. För det är ju till församlingen i Rom som han skriver. Han har aldrig varit i Rom, han har inte grundat församlingen i Rom, man vet inte riktigt vem som har grundat församlingen i Rom. Men det finns några ledtrådar. Om du tittar i Romarbrevet kapitel 16, sista kapitlet. Och så tittar vi samtidigt i Markus 15. Så har vi namnet på en person. Markus 15, det handlar ju om när Jesus ska bli korsfäst. Då står det nämligen i vers 21. Ni har hört han talas om honom tidigare, Simon från Kyrene. Och så står det Alexanders och Rufus far kom just in från landet. Så de hörde alltså inte hemma i Jerusalem, utan de kom till Jerusalem med anledning av påskhögtiden. Eller åtminstone Simon, Alexanders och Rufus far. Honom, Simon från Kyrene, tvingade dem att bära Jesu kors. Om du sen jämför då med Romarbrevet 16. Paulus befinner sig alltså i Korint och han skriver till församlingen i Rom, och så har han då massa hälsningar. Och där står det i vers 13. Hälsa Rufus som är utvald i Herren, och hans mor som är en mor också för mig. Hans mor, hans far skulle alltså vara Simon från Kyrene. Och det här skulle kunna då vara Rufus. Jag kan inte göra någon längre utläggning, och det är väl bara skönt att inte börja göra långa utläggningar över allting. Men kommentatorerna identifierar de här 2 personerna. I sådana fall så har vi en kontakt här mellan Jerusalem och korsfästelsen och Rufus i Rom. Vi ska säga mycket mera om personerna i Rom här allt eftersom. Men det här var den första inledningen. När vi ändå är där i Romarbrevet, så står det i det 15 kapitlet. För det som ska säga det är också, korsfästelsen, den ägde ju rum, förmodar man då, år 33. Så år 33 finns det kontakter mellan Jerusalem och Rom. Och sen så kommer Paulus omvändelse år 35-36. Alltså han blir omvänd ganska tidigt efter uppståndelsen, Jesu uppståndelse från de döda. Men här i Romarbrevet 15, där säger Paulus i vers 23 att han har sedan många år längtat efter att komma till er. Och det är klart, om man tänker sig från omvändelsen år 35-36 och det här är skrivet 56, det är 20 år. Och han har aldrig varit i Rom. Men han har alltså haft fullt arbete under de här 20 åren som vi har sett. Och han har också burit en längtan efter att få komma till Rom. Och varför han har en sån längtan, det kanske man kan tycka att det var rent allmänt och roligt att komma till Rom, liksom, stora staden. Men det fanns ju många andra skäl också. Nåja, han kom ju till Rom som ni vet. Vi ska titta också i Apostlagärningarna 12. Och nu går vi ju bakåt lite grann i historien. Vi går tillbaka till Apostlagärningarna 12 och jag har ett skäl till det förstås. Där i Apostlagärningarna 12, då befinner vi oss på år 42. Så Paulus har blivit omvänd och han har ännu inte kommit ut i sin offentliga tjänst. Men den som är i full tjänst här, det är ju Simon Petrus. Han är ju då föreståndare i Jerusalem och så utbryter det en förföljelse av de första kristna i Jerusalem. Och i den första versen på Apostlagärningarna 12 det står att kung Herodes, alltså kung Herodes Agrippa, lät avrätta Jakob, Johannes bror. Så han är en av de första martyrerna år 42. Och här griper man också då, för när han såg i vers 3, Herodes Agrippa såg att detta vann bifall hos judarna, så fortsatte han och lät gripa också Petrus. Och Petrus sätts i fängelse och han slås i bojor. Och så kommer det en ängel och bojorna, kedjorna faller ifrån Petrus händer. Och han uppmanas att ta sig ut ur fängelset i vers 8. Och han ger sig iväg till Marias hus i vers 12. I Jerusalem där de kristna brukade träffas. Det var Marias hus, alltså hon som var mor till den Johannes som också kallades Markus. Alltså inte jungfru Maria utan den här Maria som kom ifrån Cypern förmodligen. Och som hade en son som hette Johannes Markus. Och så bultar han på där och så tas han emot utav dem. De blir ju lite rädda där och så står det i vers, nu ska vi se här, vi tar i vers 17 slutet. Han förklarar då för, Petrus förklarar för dem hur Herren hade fört honom ut ur fängelset. Och så sa han, berätta detta för Jakob och de andra bröderna. Sen gick han ut och begav sig till en annan plats. På morgonen blev det stor förvirring bland soldaterna. Vad har det blivit av Petrus? När så Herodes skickade bud efter honom och inte fick tag i honom förhörde han vakterna och befallde att de skulle föras bort. Därefter lämnade han Judeen och for ner till Caesarea och uppehöll sig där. Och här försvinner Petrus ur berättelsen. Han återkommer ju inte sedan. Han har ju under de här åren fram till år 42 rest omkring bland de församlingar som hade uppstått efter förföljelsen. För de skingrades ju från Jerusalem och då uppstod det ju gemenskapsgrupper i Judeen förstås, men även i Galileen och Samarien. Och Simon Petrus, han reste omkring emellan de här församlingarna, har vi förstått. Men reste han någon merstans? Då är det så att, och det här är då, jag ska inte säga att det är legend eller att det saknar grund, för det gör det väl inte. Men å andra sidan är det inte vetenskapligt belagt. Men det finns en kyrkohistoriker, den första kyrkohistorikern som heter Eusebius. Den kyrkohistorien som han har skrivit, som är alltså kyrkans första kyrkohistoria, finns översatt till svenska. Så den kan man köpa och läsa. Och där får man berättas då om apostlarna och deras hur Guds rike utbredde sig. Den här Eusebius, han var biskop i Caesarea vid havet. Han levde mellan 263 och 339 efter Kristus, alltså i slutet på 200-talet. Så det är ju ett par hundra år efteråt. Men han har skrivit den här historien, och han skriver att Petrus kom till Rom under det andra året av kejsar Claudius regering, det vill säga år 42. Så skulle man ta den uppgiften på allvar, så skulle alltså Simon Petrus ha försvunnit här i Apostlagärningarna 12 och farit till Rom. Man har alltså försökt, eller man skulle i sådana fall kunna knyta Petrus till grundandet av församlingen i Rom. Fast ändå inte riktigt, därför att det fanns ju kristna där ända från pingstdagen, från år 33. Så att Simon Petrus kom ju 10 år senare, men i alla fall. Finns det något mer som talar för att Simon Petrus skulle ha gjort den resan till Rom? Ja, det finns det. Vi gick ju igenom första Korintierbrevet ganska noggrant. Och då får vi höra att i Korint så är de splittrade. Några håller sig till Apollos och några håller sig till Petrus, eller Kefas står det ju. Det är ju samma person. Då kan man ju tänka sig att Petrus har varit i Korint också, det vill säga han har ju passerat Korint på vägen till Rom. Så han har legat steget före Paulus i den meningen. Men man ska också komma ihåg att Simon Petrus vände sig i första hand till de judiska gemenskaperna. Han var ju inte hedningarnas apostel. Han var ju judarnas apostel på ett särskilt sätt. Han var de kristnas apostel naturligtvis, men på den här tiden så bestod ju församlingarna till stor del utav judar, alltså år 42. Det är ju först i och med Paulus mission som det ändrar sig och tippar över så att det blir fler och fler hedningar. Så vi har alltså en antydan om att Petrus skulle ha passerat Korint och kommit till Rom. Dessutom så skriver Eusebius att med honom på resan var just Johannes Markus, som vi nämnde här. Det står ju så här, om ni tittar i Apostlagärningarna 13 kapitlet. Där börjar, då är år 47 förvisso. Där ger sig Paulus ut på första missionsresan. Och den första missionsresan har vi ju gått igenom. Vi bläddrar vidare till kapitel 15. Där har vi apostlamötet, och så kommer vi till slutet på kapitel 15. Där i vers 36 börjar ju den andra missionsresan. Och den inträffar då, eller påbörjas efter mötet i Jerusalem. Det här viktiga mötet som handlade just om vilken ställning hedningarna skulle ha när de nu hade kommit till tro på Jesus. Nu klarades det ut, de behöver inte omskäras. Och så ger sig Paulus ut på en andra missionsresa, och då står det i vers 37 att Barnabas ville ta med Johannes som kallades Markus. Men Paulus ansåg inte lämpligt att de skulle ta med sig den som hade lämnat dem i Pamfylien och inte följt med i arbetet. Så skarp blev deras tvist att de skildes åt. Barnabas tog med sig Markus och seglade till Cypern, och så vidare. Vi vet ganska väl att Markus reste inte bara med Barnabas, utan troligen också med Simon Petrus. Paulus, som vi har studerat, han hade ju sitt arbetslag. Petrus hade också sitt arbetslag, och i det ingick då Barnabas och den här Johannes Markus. Vi vet inte så mycket om Petrus och hans resor. Ja, vi har ju här första Petrusbrevet och andra Petrusbrevet förstås. Och vi har en del uppgifter som vi redan har konstaterat. Så det går att lägga ett pussel, men inte särskilt mycket i apostlagärningarna, förutom då de 12 första kapitlen. För sen handlar det ju om Paulus. Och att det har blivit så kan nog förklaras dels med att Lukas, som skrev apostlagärningarna, var ju resekamrat med Paulus. Så det låg ju nära till hans på det sättet. Och dels också att det fanns ett allmän intresse att skriva ner hur missionen gjorde framsteg bland hedningar och hedna kristna. För det var ju det genombrottet som var det unika. Och därför så har Lukas valt att berätta om det i apostlagärningarna. Det sägs också att Markus kom då till att Petrus kom till Rom tillsammans med Markus. Och här finns det ytterligare en uppgift som ni kan få veta som är obekräftad. Och som man är oenig om, men det florerar i alla fall. Nämligen den att Petrus och Markus skulle ha varit år 42, 43, 44, 45, 46, där någonstans då i Rom. Och under den tiden skulle Markus evangeliet ha skrivits. Och första Petrusbrevet, medan de var i Rom. Men det här vet vi inte så mycket om. Och vi har inte... Markus evangeliet har vi ju läst bitar i, eller kommenterat eller studerat bitar i, men inte första Petrusbrevet, så att vi får återkomma till de där uppgifterna för att pröva hur trovärdiga de eventuellt skulle kunna vara. Men faktum kvarstår då ändå när det här är sagts, att vi kan inte direkt knyta någon av apostlarna till församlingen i Rom. Utan församlingen i Rom verkar ha uppstått på något sätt de förutan. Och då har vi nämnt en person, nämligen Rufus. Och nu ska vi nämna fyra personer till. Då går vi till Romarbrevets sista kapitlet. För Paulus hälsar till några personer i Romarbrevet. När han skickar Romarbrevet dit. Och då hälsar han i Romarbrevet 16, vers 7. Till ett par som heter Andronikus och Junias. Hälsa Andronikus och Junias, mina landsmän och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna. Och som även före mig tillhörde Kristus. Alltså före år 35-36. Och eftersom de är högt ansedda bland apostlarna, så har man tänkt den tanken att de kanske var pelarna i det som hände, alltså i den församling som uppstod i Rom. Då har vi tre personer nu. Rufus, Andronikus och Junias. Högt ansedda bland apostlarna. Och sen har vi två personer till som ni har hört talas om tidigare. De återkommer i vers... De finns tidigare, de finns redan i vers 3. Hälsa Priska och Aquila, mina medarbetare i Kristus Jesus, som har vågat sina liv för mig. De tackar inte bara jag utan också alla hedna kristna församlingar. Priska, eller Priskilla som hon också kallas, och Aquila, ett äkta par, kom ifrån Rom eller bodde i Rom. De är omnämnda på sex olika ställen i Nya testamentet. Och jag undrar om inte vi ska slå upp åtminstone några av dem. Apostlagärningarna 18. Där får vi den första uppgiften. I Apostlagärningarna 18. Och det här är då år 49 eller år 50, eller år 50 är det förmodligen. När Paulus kommer till Korint första gången. Då när han grundar församlingen i Korint på sin andra missionsresa. Då står det i vers 2 att där träffar han en jude vid namn Aquila. Född i Pontus, det mindre Asien, och hans hustru Priscilla. De hade nyligen kommit från Italien. Från Rom närmare bestämt. Eftersom Claudius hade gett befallning om att alla judar skulle lämna Rom. Och det är år 49. Till dessa båda kom nu Paulus. Och då han hade samma yrke som dem stannade han hos dem och arbetade. De var nämligen tältmakare. Så Priska, eller Priscilla och Aquila befinner sig i Korint därför att de har blivit utvisade ifrån Rom av kejsar Claudius. De är kristna. Så de måste ha varit med i den kristna gemenskapen i Rom innan år 49. Så de var säkert, eller åtminstone tror man att de var nyckelpersoner i församlingen i Rom. Nu fick de lämna och så kommer de till Korint. Så Paulus träffar dessa två kristna lekmän, får vi kalla dem då, i Korint. Och han jobbar tillsammans med dem. De omnämns sedan i samma kapitel i vers 18 och 19. Apostlagärningarna 18, 18 och 19. Paulus stannade i Korint ännu någon tid. Ännu någon tid är vid det här laget 1,5-2 år. Därefter tog han avsked av bröderna och avseglade till Syrien i sällskap med Priscilla och Aquila. Vers 19. De kom till Efesus och där lämnade han dem. Och sen reser han vidare i slutet på vers 21. Sedan avseglade han från Efesus och så vidare. Men han lämnar kvar Priscilla och Aquila i Efesus. Och i vers 26-27 så får vi veta att en man vid namn Apollos kommer till Efesus och predikar. Han började också frimodigt predika i synagogan, står det i vers 26. Priscilla och Aquila hörde honom och de tog sig an honom och förklarade grundligare Guds väg för honom. Och så vidare. Apollos var ju i första Korintierbrevet en erkänd bibellärare utav Paulus. Men om han, Apollos, var en erkänd bibellärare utav Paulus, hur tungt måste det då inte ha vägt det här med Priscilla och Aquila, som hade varit med om kanske att grunda församlingen i Rom, grundat församlingen i Korint, grundat församlingen i Efesus, tillsammans med Paulus vid de två senare städerna. Så de kunde ta sig an Apollos när han kommer som professionell bibellärare. Och det säger ganska mycket. Jag tycker det här är jätteuppmuntrande att här har vi två stycken, om ni ursäktar uttrycket, vanliga människor. Två stycken lekmän som alltså är med om de här församlingsgrundarna och som väger så tungt också i Paulus ögon. De är omnämnda vidare. Kan vi titta på de andra bibelställena också så att vi får se lite mer när vi ändå håller på. Första Korintierbrevet 16:19. Första Korintierbrevet skriver ju Paulus ifrån Efesus. Församlingarna i Asien hälsar till er i Korint. Aquila och Priska tillsammans med församlingen i deras hus hälsar hjärtligt till er i Herren. De hade varit med och grundat församlingen i Korint. Nu är de i Efesus och de får hälsningar framförda genom Paulus ifrån församlingen, som de gemenskapen som de förestår, skulle vi kunna säga. Romarbrevet 16:3, där det femte bibelstället har vi redan läst. Och sen andra Timoteus 4:19, där är de nämnda då en sjätte gång. Jag slår upp och läser där. Andra Timoteus 4:19. Det här skriver Paulus då ifrån Rom till Timoteus. Och då skriver han bara: hälsa till Priska, Aquila och Onesiforus familj. Nu måste jag bara kolla här. Breven till Timoteus och Titus är skrivna från Rom. Första brevet till Timoteus, andra brevet från fängelset i Rom. Ja, jag tänkte jag skulle se var Timoteus befann sig, men jag har inte det klart just nu. Men det var inte det vi skulle fördjupa oss i heller, utan vi skulle bara se vilken betydelse Priscilla och Aquila har under gemenskapen, i arbetsgemenskapen med Paulus. Men de finns alltså också i församlingen i Rom. Så nu har vi fem personer: Rufus, Andronicus, Junias, Priscilla och Aquila. Nu hade de ju då blivit utvisade från Rom. Claudius hade utvisat dem ifrån Rom, och då är frågan om varför de hade blivit utvisade därifrån. Och det har vi en del material om. Och det vill jag gärna berätta, för det hör ju till situationen i Rom. Så att det är bra att känna till. Då så står det så att orsaken, det här är då en historiker som heter Josefus, och det här är då ganska tillförlitliga uppgifter vad jag förstår. Orsaken till den där utvisningen, det var oroligheter, att judarna ställer till oroligheter genom att inte vara överens om en viss Christos. Det är alltså Christos. Men förmodligen är det Kristus, allting annat runt omkring tar för det. Så de hade inte riktigt koll på om det var Kristus eller Christos. Men det har nog mindre betydelse. Och då är det så att i Rom vid den här tiden, år 49, så råder en viss antisemitism i själva staden. Och faktiskt bitvis också förföljelse av judar. Och det har sin särskilda historia, men utan att titta på papperna med risk för att få det i fel ordning här nu, så säger jag det ändå, att man räknar med att vid den här tiden, håll i nu, så fanns det ungefär 50 000 judar i Rom. Nu talar vi alltså inte om hur det var ett par hundra år innan Kristus, utan nu talar vi om vid Paulus tid. Och förmodligen var det så att det också, att judarna också i Rom hade ett inte så ringa inflytande på politiken och affärerna och juridiken och så vidare. Det har varit kännetecknet för dem var helst de har vuxit sig starka. Alltså hade ett visst inflytande i Roms politik. Det som har hänt sannolikt här nu, det är att många av de här judarna har kommit till tro på Jesus Kristus. Och det skapar oro i den judiska gemenskapen. Man har gjort upptäckter i katakomberna i Rom från den här tiden. Och där har man sett namnen på en mängd familjer och släkter, judiska familjer i Rom som levde vid den tiden. Och de är sorterade in under 13 olika synagogor. Och bland de här synagogerna så har det alltså blivit diskussioner om Jesus Kristus och tron på Messias. Jag kan mycket väl tänka mig att det var samma typ av diskussioner som det var församlingarna i Galatien. Galaterbrevet, det handlade om omskärelsen, men inte bara det, utan om matföreskrifter och sabbatsbudet. Det där som var det minsta som man förväntade sig av en jude. Man förväntade sig att man skulle hålla sabbatsbudet, matföreskrifterna, omskärelsen ägde rum och så vidare. För det har att göra med den judiska identiteten. Men när tron på Jesus Kristus kommer in och det här diskuteras och det talas om att Toran inte är lika viktig längre, inte ens en frälsningsväg, så blir det naturligtvis spänningar i den judiska gemenskapen. Och det är de här oroligheterna som man tror ligger bakom utvisningen utav judar. Och då är det faktiskt så också att en sån utvisning, ska se om jag hittar den uppgiften, hade ägt rum redan under kejsar Tiberius år 19 efter Kristus. Där talas det om att han hade... Nu ska vi se om jag hittar. Jo, där hittar jag den. Han förvisade judarna från Rom år 19. Så det har hänt en gång tidigare. Och han gjorde vidare som så att 4000 judiska män beordrades in i den romerska militären. Och de förpassades sedan till Sardinien. Så den där siffran 50 000 judar förefaller inte orimlig. Romerska judar, de som bodde i Rom, de reste regelbundet till Jerusalem och de betalade tempelskatten till templet i Jerusalem under den här tiden. Så det var täta förbindelser. Det står så här då hos en, ni känner igen en retoriker som heter Cicero. Och Cicero var ju en känd retoriker, men han var också advokat. Och han försvarade år 59 före Kristus. Alltså då är vi nästan 100 år före. Så försvarade han en man som hette Flaccus, vars administration över provinsen Asien anklagades för utsvävningar och anklagades för att ha förbjudit judarna att sända penninggåvor till Jerusalem. Och då blev det rättegång i Rom, och i sitt försvarstal där Cicero ska försvara den här Flaccus som är åtalad, så använder han sig bland annat av antisemitiska argument. Det var därför som jag sa att det fanns en viss antisemitism i Rom. Och citatet lyder så här. Cicero skriver: du vet vilken väldig hop judarna utgör, vilket inflytande de har i de politiska sammanhangen. De är många som sätter sig upp mot mig och mot varje god medborgare. Och så hänvisar Cicero till judarnas barbara superstitio, alltså till deras barbariska vidskepelser. Och då handlar det om den judiska tron. Så under det första århundradet före Kristus och fram till Paulus naturligtvis också, så finns det en klart uttalad motvilja mot judarnas närvaro i Rom. Varför berättar jag det här nu? Eller varför vill jag ha med det här då? Jo, därför att jag tror att det har betydelse för hur vi tolkar Romarbrevet. Paulus skriver alltså in i en situation där det här är den miljö som jag har skissat. Sen var det nog också så här att när Claudius då gjorde den andra utvisningen år 49, där Priscilla och Aquila fick lämna Rom också, så var det som så att år 54 så dog den där kejsar Claudius, alltså 5 år senare. Och då återvände många judekristna till Rom, bland annat Priska och Aquila. För vi läste ju det i Romarbrevet att han hälsade till Priska och Aquila, de befinner sig i Rom. De har alltså återvänt år 54 eller 55. Och då tänker man sig att när de har återvänt, då har inte gemenskapen med judarna återupptagits. Utan då har de kristna varit skilda ifrån den judiska gemenskapen. Det kan ha varit så redan tidigare, för det hände att de i synagogan uteslöt de som blev messiastroende, eller i alla fall uteslöt de hedningar som ville vara med och som inte gick in under lagen. De var alltså inte välkomna i synagogans gudstjänster. Och när de nu tillsammans med de judekristna som Priska och Aquila och så vidare inte bara fått lämna Rom utan kommer tillbaka, så finns det ingen anledning för dem att återuppta kontakten med den judiska gemenskapen. Förmodligen skulle inte det vara möjligt heller, för de var inte välkomna där. Och det här är förklaringen till att vi tror att den kristna församlingen i Rom består av ett antal olika husförsamlingar. Alltså det är inte en gemenskap, utan det är flera gemenskaper. Om du tittar i Romarbrevet igen, det 16:e kapitlet, så har vi redan sett då. Jag tror vi tar frågan efteråt. Eller jag, om jag tar, om det är något, det kanske jag behöver förtydliga. Ja, alltså det är ju egentligen det som jag försöker förklara då, men jag tror att pingstdagen, vi kan ju titta på den bibelversen också innan vi tar de där husförsamlingarna. Pingstdagen, apostlärningarna 2. Där talas det ju om kristna som har, eller judar som har kommit till Jerusalem. I vers 10 så står det, här räknas ju upp då alla de här som är i Jerusalem för att fira pingsten. Och där står det i vers 10, i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller Libyen och Kyrene. Kyrene, var det inte därifrån Rufus kom, va? Eller inflyttade främlingar från Rom, står det där. Vi som är judar eller proselyter. Vers 41, det är alltså efter att anden har utgjutits. Nej, det var inte den versen tror jag tänkte på. Men hur som helst, jag har redan sagt det att förbindelserna mellan Rom och Jerusalem var ganska täta och folk reste fram och tillbaka. Romerska judar betalade skatt till Jerusalems tempel. De var där på högtiderna. På pingstdagen så var det många som kom till tro. Och det blir mycket på en gång nu, Erik. Men det jag tänker på, det är, nu är jag tillbaka till första Maccabeerboken. Det är nämligen så här att jag hade tänkt att jag skulle tala någonting om Roms historia rent allmänt. Och då handlade det ju om Julius Caesar och Pompejus och det, hur de liksom erövrar och lägger det som kommer att bli Romarriket under sig. Och då står det i första Maccabeerboken efter det att Alexander den store har dött. Att då delas den östliga delen av dåtida världen upp i fyra stycken olika riken. Och en av dem som regerar där heter Antiochus den fjärde Epifanes. Och han så sätter upp förödelsens styggelse in i själva Jerusalems tempel. Han blir sedan besegrad utav Pompejus den store. Och Pompejus den store intar Rom. Och då kommer vi ända ner till år 63 före Kristus. Då intar han Rom och därifrån tror man, för det här är delvis av svaret, så tror man att han hade med sig tusentals judar i det här segertåget som vi talade om i andra Korintherbrevet tillbaka till Rom. Så förutom att judarna allmänt sett är i förskingringen, och det är de ju ända sedan babyloniska fångenskapen i hundratals år, förutom det så har det skett en enorm tillväxt i Rom ungefär 500 före Kristus och fram till, alltså från 500 till år 27 före Kristus. Det kallar man, det är det republik, det är innan det blir kejsardöme i Romarriket. Då är det en republik och där växer då Romarriket och här lägger man den ena provinsen under sig efter den andra. Här samlas folk, sannolikt en hel del judar också. Och sedan så har du de täta handelsförbindelserna. Judarna var ju ofta inblandade i handel. Relationen till Jerusalem. Och när den här Antiochus den fjärde Epifanes satte upp förödelsens styggelse i Jerusalems tempel, då mobiliserade man ett motuppror emot Antiochus den fjärde Epifanes. Och det var ju Maccabeus, det som kallas för Maccabeerupproret. Och de gjorde som så, och det är det som står här i Maccabeerboken som jag faktiskt slog upp innan vi började. Där står nämligen i första Maccabeerboken att de, jag ska se om jag hittar kapitel här också, vers, att de begärde hjälp ifrån Rom. Och det var så romarna kom till Jerusalem med Pompejus och de här så småningom. Nu ska vi se här om vi ska läsa det. Ja, där står det bara Judas valde ut Evpolemos, son till Johannes, son till Akko samt Jason, son till Lasar och skickade dem till Rom för att sluta fördrag om vänskap och bistånd med folket där och för att befria Israel från slavoket. De såg ju att den grekiska kungamakten höll på att förslava folket fullständigt. Då reste de till Rom som de alltså hade upparbetade förbindelser med och begärde hjälp från Rom, från den romerska armén. De reste till Rom, det är en oerhört lång resa, och fick företräde hos rådsförsamlingen. Där sa de, Judas med tillnamnet Maccabeus, hans bröder och hela det judiska folket har skickat oss till er för att sluta fördrag om bistånd och fred och för att få oss inskrivna bland era bundsförvanter och vänner. Ja, och så vidare. Man kan läsa vidare. Jag tror inte vi läser mer än så. Men det är ju tydligt att det finns flera faktorer som samverkar till att man tror sig att det fanns 50 000 judar i Rom vid den här tiden. Och här har då utbrutit en väckelse där de har blivit kristna i stort antal, i alla fall så pass stort antal så att de förmodligen ligger bakom det där förvisningen som äger rum. Nu ska vi se här hur vi ska gå vidare, för nu har vi ju ställt till det här lite grann. Jag kanske ska säga någonting, även om det kommer lite fel ordning, om Rom i alla fall. Därför att jag sa det att från 509 före Kristus till 27 före Kristus så talar man om den romerska republiken. Innan 509 före Kristus så var det inte Rom någon betydande stad. Det fanns 7 stycken kullar där, som ni vet. Och det var en kung på varje kulle, och han som var kung på Palatinen där sedan Forum Romanum, de här platserna ligger i antika Rom, han besegrade de andra kungarna och så bildade de en republik tillsammans, de här kungarna. Och sedan började man lägga land efter sig. Man skapade provinser, började med Sicilien, Sardinien, så småningom också Spanien. Men det var mest västerut. Österut så fanns det i Makedonien en kung som hette Filip den andra av Makedonien. Han hade en son som hette Alexander, och det är den som är Alexander den store. Och då är vi på 300-talet före Kristus. Han bredde ut sitt rike österut. Så redan här har vi västerut med romarna, österut med Makedonien och Alexander den store. Och han la Afrika under sig, och han trängde så långt bort som, hör och häpna, som till Indien. Alltså ett jätteområde. Han besegrades i krig 323 före Kristus. Det som händer med romarna när de har lagt västra delen under sig, det är att de tar sig upp mot Makedonien. Och de lägger beslag på Makedonien år 148 före Kristus. Man jämnar staden Korint, den antika staden Korint, med marken år 146 före Kristus. Så jämnas Korint med marken, och det ligger öde sedan i 100 år. Tills romarna bygger upp Korint igen 44 före Kristus. Och det här har ni i kommentaren som vi gick igenom Korintsebrevet. Så Korint var ju en nyuppbyggd stad. Den hade ju 44 före Kristus till 50 efter Kristus. Det är 90 år då som den har funnits när Paulus kommer dit på sin missionsresa. Men romarna tar alltså Makedonien, och de besegrar också kartagerna i norra Afrika. Kartago jämnar de med marken ungefär samtidigt. Och sedan så begär ju judarna i Israel hjälp från den romerska militärmakten, som vi läste nyss. Så romarna tar sig över där, och då vid den här tiden så bildar man i Rom någonting som man kallar för triumvirat. Alltså det är tre stycken. Triumvirat är tre stycken romerska krigsherrar som bildar en krigsmaskin som de leder tillsammans. Och de är Julius Caesar, Marcus Crassus och Pompeius den store. Och det här bildas 60 före Kristus. Och det är de alltså som sedan också kommer österut. Och det är alltså Julius Caesar som bygger upp Korint 44 före Kristus. Och det är Pompeius den store som går in i Israel och lägger Jerusalem under sig, och det judiska riket. Och Israel sorterar sedan in under provinsen Syrien, den romerska provinsen Syrien, som ni känner igen ifrån inledningen av Lukas evangeliet i samband med den stora skattskrivningen, då Quirinius var landshövding i Syrien. Dit hörde ju Israel. Så det där första triumviratet, viratet år 60, det avlöstes av ett andra triumvirat år 43. Så bestod av tre andra krigsherrar. Jag nämner de här namnen därför att ni förmodligen känner igen dem, och kanske någon pusselbit som kommer på plats. I det andra triumviratet så fanns Marcus Antonius, Octavianus och Lepidus. Octavianus adopterades av Julius Caesar och efterträdde sedan, blev ensam herre på teppan, om man säger så, år 27, och fick en titel som är Augustus. kejsar Augustus. Så där slutar den republikanska eran i romartiden. År 27 före Kristus, och sen tar kejsardömet vid. Och kejsar Augustus är alltså den första utav en rad kejsare. Och kanske ska säga någonting om den där kejsar Augustus också, för det var ju en imponerande människa. Han levde alltså mellan åren 63 före Kristus och 14 efter Kristus. Och hans kejsardöme utbredde, då hade man ju lagt så mycket mark under sig, så att då talar vi om romarriket i dess helhet. Och det är alltså under den här tiden som Jesus verkar och som Paulus verkar i romarriket. Om vi tar några faktorer, några saker som Augustus har gjort, så man är mest känd för, så är det ju Pax Romana, den romerska freden. Han lyckades alltså upprätthålla fred i hela det här riket i nästan 200 år. Visserligen med hjälp av krigsmakten, men i alla fall. Han vann ett slag i Spanien som måste ha varit något av de sista slaget, så att säga. Och sedan så upprättades den här romerska freden. Och då upprättades också ett altare till hans ära i samband med hans död, som heter Ara Pacis Auguste. Och det altaret finns kvar i Rom än idag. Inte i original, men det är återuppbyggt och det är infogat många originaldelar. Ett jättealtare. Och han förklarades vara Gud i samband med sin död. Och då talar vi alltså om år, vad sa han, 14 efter Kristus. Så därför skulle man ju säga kejsaren eller Herren. Man kan inte säga Jesus är Herren. Utan alla skulle säga kejsaren är Herren. Och Herren var då det gudomliga epitetet på den här Augustus. Andra förtjänster, om vi får kalla det så, som han hade eller i sitt rike, det var ju att man talade grekiska, man talade koiné grekiska. Nya testamentet är skrivet på det i praktiskt taget hela romarriket. Och en sån som Paulus, som var född och uppvuxen i Tarsus, han hade alltså grekiska som första språk i skolan och var flytande i grekiska. Han kunde hebreiska också eftersom han var jud och gick i synagogan. Men grekiska var hans modersmål, får man nog ändå säga. Så då Pax Romana, koiné, och sen har vi infrastrukturen. Ni känner igen uttrycket, alla vägar bär till Rom. Så han utvecklade en fantastisk kommunikation i hela systemet. Han genomförde skolreformen, som jag sa. Han genomförde en skattskrivning som det talas om i Lukas andra kapitel. Och sen när han hade dött och hade fått det här altaret uppfört, så gick det till och med dithän att månaden Sextilitis fick byta namn och heter därefter Augusti. Det har jag alltså hämtat ifrån kejsaren Augustus. Så där tror jag vi... Jag tror att vi ska försöka runda av där. Nu ska jag se här om vi har något mer som jag behöver ha med. Vi har hunnit med, om än något rörigt, så har vi hunnit med väldigt mycket. Vi har hoppat lite grann, men det kan inte hjälpas. Herodes Agrippa, som nämnde, det är också en pusselbit i det här med relationen Rom och Jerusalem. Herodes Agrippa, som var kung i Galileen och som avrättade Jakob, han var uppfostrad vid hovet, eller kejsarhovet i Rom. Han kom därifrån. Han tillsattes som kung i provinsen, eller en del av provinsen. Han hade goda relationer framförallt med kejsarna Caligula och Claudius. Och det var Caligula som gjorde honom till lydkonung över Judén, var det. Han som avrättade Jakob, Johannes bror, med svärd. Jag har här också en liten lista på några personer, men jag kan väl bara räkna upp de här kejsarna som om ni vill ha dem. Ni får ju det här sedan, nu kanske det dröjer ett tag. Ni brukar ju få kompendiet när vi är färdiga, det blir väl om 2 år ungefär, men i alla fall. Där finns det då några kronologiska hållpunkter. Vi har alltså Augustus, kejsar Augustus, från 27 före Kristus till 14 efter Kristus. Och efter kejsar Augustus kommer kejsar Tiberius. Och han är från 14 till 37 efter Kristus. Så han är den som står för den första utvisningen av judar ifrån Rom. Kejsar Tiberius är omnämnd i Lukas evangeliet, det tredje kapitlet. Efter Tiberius kommer Caligula år 37-41 efter Kristus. Så Caligula är kejsare under den perioden. Paulus är ju verksam under hela den perioden. Och Paulus är också verksam under nästa kejsare som är Claudius år 41-54. Han utvisade judarna från Rom år 49, dog 54, då kom judarna tillbaka. Och Claudius efterträdde sen 54 efter Kristus utav kejsar Nero. Och Nero var ju i 14 år till 68 efter Kristus. Är han verkligen nämnd här i Apostlagärningarna 25:10? Det måste vi titta på. För när Paulus kommer till Rom då, där han Apostlagärningarna slutar och han sitter där i fängelse, så står det i 25:10. Det är Paulus försvarstal. Jaha, det är kanske bara att han vädjar till kejsaren där, vilken vers det nu är längre ner. Men nu ser jag att tiden är slut.
Du har lyssnat till Bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det här var första delen av Romarbrevet som vi fick höra idag. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18:30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Det här var en sändning från Värnamo församlingsnärradio. Producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson. Och fram till sändningens slut så får vi lyssna till musik.
När jag sjunger, sjunger himlen, sjunger jag. Mitt i natten sjunger stjärnor, morgonljuset sjunger dag. När mitt hjärta vill Guds ära, när Guds ära blir min sång, ja då sjunger hela livet samma lovsång gång på gång. Let's go.